Jungfru Marie bebådelsedag, ja. Bebådelse, det är ett sånt där gammalt religiöst ord. Bebådelse, det kan översättas med förebud, kungörande, att tala om vad som kommer att hända. Det var sannolikt någon gång mitt i vintern, mellan år 5 och 4 före vår tideräknings början, som Maria plötsligt fick besök av ängeln Gabriel. Hon var ung Maria, troligen så var hon bara 12-13 år när det här hände. Och som vi nyss hörde texten läsas, ängeln kom in till henne och sa: "Var hälsad, du högt benådade." Vi hörde också texten läsas från Jesaja, att då ska Herren själv ge er ett tecken. Den unga kvinnan är havande och ska föda en son, och hon ska ge honom namnet Immanuel, Gud med oss. Jesaja, han var en profet som levde ungefär 700 år före Kristus. Och han verkade i Jerusalem, i det som kallades för Sydriket. Han verkade där i ungefär 45 år under flera olika kungar. Så Immanuel betyder Gud med oss. Ordet el är hebreiska och betyder Gud. Det återfinns i fler namn på Gud, som El Shaddai till exempel. Och när jag säger El Shaddai, då känner jag musiken inom mig på den sången som Viktor Klimenko bland annat sjunger. Jag vet inte om du känner igen den, Walter. Men El Shaddai, det betyder Gud den allsmäktige. På 400-talet efter Kristus så började kyrkan fira bebådelsen borta i Orienten. Men då valde man att högtiden skulle infalla 7 april. Och på 600-talet, alltså 200 år senare, så spred sig det här firandet också till oss här i västerlandet. Ja, oss säger jag, men tron hade ju ännu inte nått vårt land då. Men här i västerlandet så valde man andra dagar på året att fira bebådelsen. I Spanien, där valde man dagen den 18 december, medan den romerska traditionen la festen till den 25 mars. Det vill säga exakt 9 månader före den 25 december, då man tänkte att Jesus föddes. Här i Sverige så hade vi länge den 25 mars, alltså 9 månader före det vi firar Jesu födelsedag, som datumet för Jungfru Maria bebådelse. Och därför så står det fortfarande i vår almanacka Marie bebådelsedag, fast med svarta bokstäver. För att år 1953, vad blir det, 71 år sedan, så flyttade den svenska kyrkan själva firandet av bebådelsen till söndagen närmast före 25 mars. Om det råkar vara palmsöndagen på 25 mars, då hamnar firandet av Marias bebådelse ytterligare en vecka tidigare. Och därför så har vi i år på 17 mars. Med andra ord, den dag då Marie bebådelse enligt traditionen ägde rum är alltid 25 mars. Men dagen då man firar bebådelsen varierar lite från år till år, precis som påsken varierar. Men om ni tittar i er almanacka och gudstjänsttexterna finns angivna där, så står det idag med röd text. Därför att firandedagen anges med röd text. Den här dagen kallas också vårfrudagen, alltså då tänker jag 25 mars, som i folkmun blev våffeldagen. Och många utav oss firar ju då med att äta våfflor. Och det tycker jag är ett väldigt gott sätt att fira Marie bebådelsedag. Men kvinnans roll i all religion, med få undantag, hon har under århundradena och årtusendena varit den underordnades. Och det började inte med Maria. Men egentligen så är det märkligt, tycker jag, att Maria alltid avbildas som underdånig och med sänkt blick. För hon var ju ändå faktiskt en flicka med stort mod och styrka. Och till och med hade hon något rebelliskt i sig. Med detta att hon kunde gå emot sitt samhälles konventioner och bli gravid utom äktenskapet. För vid den tiden så var det inte bara opassande och någonting som människor kunde prata bakom ryggen. Utan det var något som faktiskt ledde till total utstötning från samhället. Och det kunde till och med leda till döden. Och denna starka flicka Maria, 12-13 år gammal, hon böjer sig endast för Gud själv och går Guds väg. Hon säger ja till Gud. Jag är Herrens tjänarinna, må det ske med mig som du har sagt. Och Maria åkte och hälsade på sin släkting Elisabet, som var gravid med ett barn som skulle växa upp till att bli Johannes döparen. Och när Maria möter Elisabet så säger hon: min själ prisar Herren och min ande gläder sig i Gud, min frälsare. För han har sett till sin tjänarinnas ringhet, och se, härefter ska alla släkten prisa mig salig. Stora ting har den mäktige gjort med mig, och heligt är hans namn. Hans barmhärtighet varar från släkte till släkte över dem som fruktar honom. Han har utfört väldiga gärningar med sin arm. Han har skingrat dem som har stolta hjärtan och sinnen. Härskare har han störtat från deras troner, och ringa män har han upphöjt. Hungriga har han mättat med sitt goda, och rika har han skickat tomhänta bort. Han har tagit sig an sin tjänare Israel och tänkt på att visa sin barmhärtighet mot Abraham och hans barn till evig tid efter sitt löfte till våra fäder. Och Maria föder det lilla barnet Jesus. Och att Gud på riktigt föds av en kvinna, det är rätt unikt. Detta ofattbara, att den Gud som innesluter hela världen i sin hand låter sig inneslutas i Marias livmoder. Det är något oerhört och långt bortom vad ord kan uttrycka. Den Gud som väcker själva naturen till liv runt omkring oss och får bina att surra, sädesärlan att flyga norrut, saven att stiga i träden och knopparna att brista. Han ska snart själv ligga nyfödd i en krubba och sen tvingas fly till Egypten för att undgå Herodes soldater. Och inför detta stora så kan vi tystna i vördnad eller sjunga en lovsång. Och vi sjunger lovsång till denna Gud varenda gudstjänst. Ibland så sjunger vi salmen: du vet väl om att du är värdefull, att du är viktig här och nu. Varför är du värdefull? Är det för att du är rik eller svensk eller välutbildad? Nej, det är för att du är älskad av Gud. För att du är skapad genom Kristus och till Kristus. Och därför bär du hans märke i ditt innersta. Detta är sant om varje människa, odöpt som döpt, troende som tvivlare. Du bär hans märke i ditt innersta. Och jag vill citera en pastor och författare i USA som heter Nadja Boltz-Weber. Hon sa att den kristna tron egentligen handlar om död och återuppståndelse. Tron handlar om hur Gud hela tiden sträcker sig ner i de gropar eller gravar som vi faller ner i eller gräver oss ner i. Och han drar ständigt upp oss, ger oss nytt liv på så många sätt, både dramatiska och små. Slutcitat. Jag tror nog att vi var och en har berättelser om hur Gud har dragit upp oss ur en grop eller två eller flera. Och jag ser det här att Gud hela tiden sträcker sig ner och drar upp oss. Det ser jag som nåden. Och till slut då så kommer vi fram till nåden. Guds nåd. Guds oändliga nåd. Och det finns en sång från 1700-talet som talar just om Guds nåd. Oändlig nåd mig Herren gav och än idag mig ger. Jag kommit hem, jag vilsen var blind men nu jag ser. Jag kom ur tvivel, mörka djup, ur vanmakt och ur skam. Den nåd som bar mig in till nu ska bära ända fram. Gud själv blev människa, Jesus, som föddes av Maria och levde här på jorden. Så Gud vet hur svårt det kan vara att leva som människa, vilken smärta och mörker som kan komma i våra liv. Men oavsett hur ofta eller hur djupt vi faller, så finns han där med sin nåd och kärlek. Som aldrig någonsin tar slut. Amen. Vi ber tillsammans. Gud, du som är alltings ursprung. Vi tackar dig som utvalt Maria till mor åt världens frälsare. Fyll oss med din nåd så att vi liksom hon säger ja till din heliga vilja. Genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.